Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi ska gå igenom syndafallet. Och jag tänkte vi ska gå igenom det utgående från dognotsen. Det här är ett engelskt material jag har översatt till svenska. Det är jättemycket bibelställen. Och det är det som är bra med det här materialet. För att det inte bygger på människors tankar, utan mest på bibelställen och vad de säger. Som Ilka sa tidigare här, så är det jätteviktigt att man ser vad Bibeln lär och vad Bibeln säger. Vi ska gå igenom första människornas missbruk av sin valfrihet. De gav efter för Satans frestelser och övergav sin trohet gentemot Gud. Det är den delen vi ska gå igenom nu. Så från vers 9 och framåt, eller varifrån, så kommer vi inte att beröra i den här första delen. Sen om vi vill göra det på följande, eller efter att vi har gått igenom det här materialet, så kan vi se. Vi kan först konstatera att synden bland människorna kom helt från en utvärtes frestelse och inte från en inre svaghet. Här ska vi se med följande bibelställen. Synden, eller den syndfulla lusten, det var ingen naturlig del av människans sinne. Det fanns inte där från början, från skapelsen. Inte var den heller en spontan tanke som uppstod i människans hjärtan, eller människohjärtat. Den kom genom en personlig frestare. Det ser vi av första Moseboken 1:33. För Gud såg på allt som hade gjort och såg det var mycket gott. Det fanns inga fel, inga svagheter, ingenting. Allt var mycket gott. Så läser vi sen i andra Korinthierbrevet 11:3. Men jag är rädd att ni som att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Alltså ormen kom in och förledde. Och så kan vi också läsa från första Johannesbrevet 3:8. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen. För djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Så det kom utifrån. Synden som kom till människorna kom utifrån. Synden kom till människorna genom en yttre frestelse. Som människorna på ett oriktigt sätt bemötte och inte avvisade. Frestaren var Satan som använde sig av en riktig orm. Det lär vi av följande bibelställen. Här har vi första Moseboken 3:1, vers 1, vers 4 och vers 13. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt att du inte får äta av alla träd i lustgården? Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen förledde mig och jag åt. Och Johannes 4:8-44, där säger Jesus: ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och en lögnens fader. Sen har vi Uppenbarelseboken 12:9. Den store draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan, och som förleder hela världen, kastades ner från jorden och hans änglar kastades ner med honom. Sen har vi Romarbrevet 16:20. Fridens Gud ska snart krossa satan under era fötter. Vi kan notera att ormen var en riktig orm, men ett instrument för Satan. Satan använder sig av ormen. Så vi har konstaterat att för det första frestelsen kom utifrån. Från en personlig frestare och inte någonting för svaghet in i människan. Och för det andra att det var en personlig frestare, en orm som Satan använde sig av. Och där stod det också i Uppenbarelseboken 12 att han hade blivit nedslängd från himmelen. Det hade uppstått en strid i himmelen. Så någon gång mellan att människorna skapades och att Gud såg på allt som mycket gott och syndafallet, så hade ormen, Satan, gjort uppror mot Gud och blivit nedslängd. Så tror vi. Men det, den delen behandlar inte här föredraget. Så den får ni söka upp någon annanstans. Resultatet av frestelsen var att människorna åt av ett visst träd emot Guds uttryckliga vilja. Så frestelsen, resultatet blev att de åt. Där har vi första Moseboken 2, 16 och 17. Det här läste Ola redan. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För en dag du äter av det ska du dö den dö. Den här kunskapen hade de väl. Det här förstod de. För när vi läser då, att kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav åt sin man som var med henne och han åt. Det var tillsammans vid trädet. Och Quinstedt, en dogmatiker, tidig dogmatiker, säger: Den första synden i mänsklighetens historia är det frivilliga avfallet från Gud, deras skapare, av våra första föräldrar. Genom vilka de, när de förfördes av djävulen, villigt överträdde både den allmänna och den inre gudomliga lag som var implanterad i deras hjärtan och den särskilda yttre förbudet som de hade fått av Gud att inte äta av trädet med kunskap om gott och ont. Vad det gäller förekomsten av denna synd, vad det gäller, alltså man kan inte tvivla på förekomsten av den här synden. Det är dålig svenska för jag har översatt med Google Translate. Att det finns ingen orsak att tvivla på förekomsten av det här syndafallet i själva historien som är framställd för oss i Bibeln. Att den är klar. Att det var en träd jag åt av. Är det några funderingar så här långt? Ska vi gå vidare till nästa? Är det någonting som kommer upp i era sinnen så ska ni säga till. Som ni skulle vilja ha mera tankar kring. Eller som lämnar oklart. Så nu har vi konstaterat att det var. Vi har konstaterat att det var en. Inte var någon svaghet i människan. Guds ord säger att det fanns inte någon inre svaghet i människan. Det finns ingenting som Gud hade skapat i oss. Någon bristfällighet, någon svaghet eller någon benägenhet till synd. Utan det var, vi var fullkomligt goda. Frestaren kom utifrån. Frestelsen och frestaren kom utifrån. Det var inte någonting ur människans hjärta utan det kom utifrån. Och så för det sista så konstaterar vi här att det var det som frestelsen innebar konkret var det åt av ett förbjudet träd. Så det säger Bibeln så här långt om frestelsen och syndafallet. Och sen om vi sen går för att analysera noggrannare det här frestelsen, så ser vi att den har i huvudsak två olika typer av, eller två delar, eller två olika frestelser som Gud, eller som den onde satte framför för kvinnan. I det första försöket försökte Satan få människan att kritiskt undersöka Guds befallning. Eller kritiskt granska det som Gud har sagt. Och denna attack möttes med ett avvisande av kvinnan. Hon klarade jättebra av att få bort den attacken. Hon hade inte något problem med att få bort det här första försöket. Det ska vi se ni närmare i punkt 1. Frestelsen innehöll en ond antydan. Är Guds bud verkligen förenligt med hans godhet? Eftersom han det är så betungande. Eftersom det trycker ner oss så mycket. Det är så svårt att lyda att inte äta av det här trädet. Är det verkligen god om man lägger en svår börda på oss? Det är det som djävulen kommer med först. försöker få kvinnan att falla för. Vi kan läsa att Herren Gud gav mannen denna befallning att fritt äta av alla träd i lustgården. Så det var en gåva han gett dem alla träd i lustgården, förutom en. Men djävulen vill få det andra vägen, får inte äta av alla träd i lustgården. Alltså, det är fredsamt att ni får äta av alla träd och försöka få locka in henne. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Har han verkligen sagt det? Är han verkligen så sträng med er? Att ni inte får äta av alla träd? Så han svänger på det och gör det negativt. Formen av frestelsen i det här fallet är en snärjande fråga. Han försöker snärja henne. Och avsåg att få människan att analysera och kritisera det gudomliga budet. Vilket skulle vara att uppviga till en inställning som strider emot själva tron. Alltså om jag börjar ifrågasätta det du har sagt, så tror jag inte mer på det du har sagt. Så det här var första försöket han gjorde. Att försöka få människan att börja tvivla på att Gud är god. Vi läser i Jobb 41-5. Då talade Herren till Jobb ur stormvinden. Han sa det, spänn bältet om livet som en man. Jag ska fråga dig. Det är ganska intressant sätt han pratar på. Att han ska rycka upp sig som en riktig karl. För nu ska jag tala med dig på riktigt. Så säger han, jag ska fråga dig och du ska ge mig besked. Vill du göra mig rättvisa om intet? Dömer du mig skyldig för att själv stå rättfärdig? Alltså, säger du att jag är orättfärdig för att du ska få vara rättfärdig? Frågar Gud av Jobb. Har du en arm som Gud? Är du lika stor och stark som mig? Kan du bryta arm med mig? Har du en arm som Gud? Och kan du dundra med din röst som hans? Nu börjar jag mäta kraften med Jobb. Pryd dig då med storhet och härlighet. Kläd dig i ära och majestät. Om du kan ställa upp mot mig, så gör ditt bästa. Sen läser vi vidare Jobb 1-6 i 42. Jobb svarade Herren och sade, jag vet att du kan göra allt. Inget du beslutar är omöjligt för dig. Vem är det som döljer ditt råd utan förstånd? Vem är det som undanhåller eller springer undan Guds råd och döljer det? Jag ordade om det jag inte begrep. Alltså jag talade om det som jag inte förstod. Om det som var för underbart för mig och som jag inte förstod. Lyssna nu, så ska jag tala. Jag ska fråga dig och du ska ge mig besked. Förut hade jag bara hört talas om dig. Men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka det och ångrar mig i stoft och aska. Det här är Jobs inställning. Sen han hade mött Gud. Han hade försökt också göra Gud orättvis. Sträng och avundsjuk på oss. Jobb genom sitt sätt att resonera om Gud. Och Gud gick till rätta med Jobb. På samma sätt gjorde de första människorna också. De tvivlade på Guds godhet när de föll. För det här, kvinnan upprepar på ett riktigt sätt. När hon bemöter Satan den här första gången som kom till henne som en orm. Så upprepar hon på ett riktigt sätt budet i sin rätta form och lyfter fram Guds godhet och visar att hon förstår att Gud använder det för att testa deras troslydnad. Om de lyder honom, om de tillhör honom. Att det här med trädet, det här budet var ett sätt att för Gud att testa dem. Om de är trogen honom eller om de vill bryta med Gud. Han ger dem en möjlighet att bryta. Hon förstod det. För hon säger i första Moseboken 3, 2 och 3. Kvinnan svarade ormen. Vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud själv sagt. Har Gud sagt, ät inte av det och rör inte vid det. Då kommer ni att dö. För det fjärde kan vi konstatera att ändå kan det inte sägas att segern är vunnen. När hon säger det här första. Kvinnan betonade det gudomliga syftet negativt och Satan fick därmed en fördel av hennes position. Hennes svar blev ett argumenterande mera än att hon bekänner. Det kan vi lära oss av när vi lever i livet. Att bekänn som det står och inte argumentera varken med Gud eller med människor om det som Gud har skrivit i sitt ord. Det är mycket bättre att många gånger lämnar vi ordet. För det med Bibeln i hand, de flesta människor har blivit heretiker. Som har gått bort från Gud och börjat bli falsk lärare. För det sjätte, detta utsatte henne för misstro och rädsla. När hon sätter det negativt. Men rädslan är motsatsen till tron. Så får du bli rädd, som Öyvind också sa i morse, så är det synd. Alltså om du blir rädd för någon så tror du inte på dem. Du har inte tillit till dem. Tro och tillit och förtröstan är förknippade med varandra. Rädslan bryter det här mönstret. Så får du bli rädd för någon så får du också tron. Lärjungarna i båten, som Öyvind talade om, blir rädd. Och sen har vi bibelstället, första Johannes 1. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. Det här skedde hos kvinnan. Det var här vi skulle vara. Så den andra attacken, det här var den första attacken som hon klarade sig, men segern var inte vunnen vid första påhoppet. Sen andra attacken, där är djävulen mycket djärvare, för där kommer han med lögner. Den andra attacken innebar att ett djärvare påstående från Satan och en tydlig handling av olydnad från människans sida som konsekvens. Satan förnekar djärvt Guds ord och hävdar Guds avund. Han har tänkt på det. Att han påstår att Gud är avundsjuk på människan. Någonting som han skapar. Första Moseboken 3:4. Då svarade ormen till kvinnan. Ni ska visst inte dö. Alltså han säger någonting helt i kontrast med vad Gud har sagt. Och sen säger han. Men Gud vet att den dag ni äter av det kommer era ögon att öppnas. Och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Det finns något ironiskt i det här. Ser ni något ironiskt i det? Vet ni vad ironi betyder? Han har rätt att det kommer att veta känna på gott och ont. Där ljuger han inte. Åtminstone på ett sätt så vet de skillnaden på gott och ont. De visste vad det var att vara med Gud i full harmoni. Och de visste att de saknade strax efteråt. Det var som natt och dag. Från att de hade, innan de ätit och sen de hade ätit av trädet. Så de visste skillnaden på vad som är gott, vad som är Gud och vad som är ont, vad som är det Satan. Det är ena saken, men också kände de sina kroppar skillnad på vad som är gott och ont, vad som är rätt och fel. Fysiskt i sina kroppar fick de känna på det onda som de aldrig tidigare hade känt på. Kvinnan trodde Satan snarare än Gud. Mannen följde villigt kvinnans ledning. Genom otro bröts mänskligheten deras förhållande till Gud. De trodde inte Gud. De trodde inte längre att han var god. De trodde att han hade ljugit för dem. Att de skulle kunna få någonting mer ur trädet än Gud hade gett redan. Och det här är ju det som de håller på med de här framgångs- eller evolutionisterna när de talar om syndafallet som någonting som öppnar upp saker för oss. Att det här var någonting positivt. Syndafallet var någonting positivt. Så blir det en evolutionistisk skapelse tro där du lägger in evolutionsläran, så blir det så, alltså död är någonting positivt, men vi vet att i skapelsen så är död någonting jättenegativt. Det är det stora negativa i som kom in via människans fall. Första Moseboken 3:6. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Hon trodde att det skulle ge henne mera förstånd. Hon tog av frukten och åt. Och gav till sin man som var med henne. Och han åt. Vi vet att synden kom in i världen genom en enda människa. Och då pratar vi om Adam. När vi pratar om hur synden kom in i världen. Så pratar teologin om det. Att Adam föll. Vi talar om gammal Adam, vi talar om olika saker, det förknippas med Adam. Men samtidigt så vet alla också att det var kvinnan som förleddes till synd. Men Adam var med henne. Vi vet inte om Adam hörde vad ormen sa. Vi vet inte om ormen talade på ett sätt som var bara till henne eller om det var ett sätt som det borde vara lyssna. Men han talade med henne. Och det här är saker som man kan konstatera, vi kan se senare i Bibeln också, att Adam bar ansvaret och han låt sig ledas av kvinnan. Och det säger Gud senare också, det som inte går igenom konsekvenserna av syndafallet, säger han att du lyssnade till din kvinna, eller till kvinnan. Istället för att lyssna till han själv så lyssnade han Adam till kvinnan. Och det var en Han tog inte ledarskapet som han skulle borde ha gjort. Han var kanske för begeistrad i sin hustru. Så kan en del män bli förälskade. Trots flera försök att förklara varför de gjorde det här så finns det inte någon vettig redogörelse som på ett klart sätt kan förklara varför människorna föll. Om vi jagar några olika, vi kommer att jaga några olika förklaringar här till sist. Mänsklighetens valfrihet kan inte förklara på ett riktigt sätt människans fall. För själva valfriheten finns inte orsaken till fall. Det bara möjliggör. Vi medger att människan skapades som en rationell person, en personlig varelse, utrustad med valfrihet. Så skapar Gud henne. Och det här är en formell. I formella ting kunde hon väljas av en valfrihet. Och har möjlighet att välja det onda. Och det här är inte en brist. Att hon hade möjlighet att välja det här onda. Det här är inte en brist i människan. Utan det här är något väsentligt för den. Alltså om du har valfrihet så måste du kunna välja både gott och ont. Annars har du inte valfrihet. Så det är väsentligt för valfriheten var att hon kunde också välja det onda. Och att denna valfrihet således gav möjlighet till avfall. En möjlighet. Att hon kunde falla. Det här bär ändå inte själva ansvaret för syndafallets förverkligande i sig själv. Enbart det här bär inte ansvaret. Mer än att denna valfrihet var nödvändig för syndafallet. För det andra ska vi konstatera att utgå från att Gud förutbestämde syndafallet ger ingen riktig förklaring heller till fallet av människan. Det här är en falsk lära som lärs bland annat, nu måste jag säga en del kalvinister, för att kalvinisterna kan vara halvluteraner också, kryptokalvinister, eller de kan vara smygluteraner i de här frågorna, men kalvinisterna av det här gammalt har lärt att en dubbelutgårelse och även en, alltså att Gud har förbestämt vissa till förtappelse och vissa till evigt liv. Och i det här inbegriper också syndafallet att Gud förutbestämde syndafallet. Men det finns inget bibliskt stöd för den här läran. Nu jag plockar bort i de här dognotesen, så jag plockar bort en hel del citat ur dels Calvins skrifter och kalvinistisk lära och dels också från lutherska fäder. Jag plockar bort, så det kan ni, om ni är intresserade av att läsa mer på det här, så finns det i dognotes, eller det här finns jättemycket att läsa om. Dubbelutkårelsen som de har. Sen för tredje, att utgå från att människans natur hade en inneboende svaghet som därmed gör fallet oundvikligt förklarar inte heller på ett riktigt sätt människans fall. Det är också falsk lära. För vi läser i första Moseboken 1:31 att Gud såg på allt han hade gjort och se det var mycket gott. Det fanns inga brist i människan. Och Quinstedt säger: människan föll inte som ett resultat av frånvaro och förnekelsen av någons mer speciell nåd. Alltså, Gud hade inte lämnat dem kort på något vis. Han hade inte lämnat dem sårbar på något vis. Utan de hade de behövt för att leva ett liv här på jorden. De hade all förutsättning för att lyckas. De var god, det var mycket god, såg Gud att det var. Inte heller på grund av närvaron av någon inre svaghet eller naturlig defekt, utan på grund av det tillfälliga missbruket av deras frihet. Ska vi se att synden i sig själv, syndens natur, ger inte heller en rimlig förklaring till fallet. Otron är full av motsägelse och därför obegriplig. En genomgång av händelserna i första Moseboken 3 bekräftar det här. För det första, Gud som hade överträffat sig själv genom att utöva sina välsignelser mot människan. Nu är jag långt upp. Människan framställs som avundsjuk på människans lycka. Det här är ganska horribelt. Man tänker att djävulen påstår att människan som har upplevt godheten, Adam som står och jublar över kvinnan han just har fått, för man antar att syndafallet inte skett så länge efter skapelsen, ögonblicket av människan. Han har jublat över Guds gåvor. Han har ätit av frukt, han har gått runt och sett all djur. Han vet hur god Gud är, hur mycket han har satsat på att få en bra livsmiljö för Adam och Eva, för människan att leva i. För det står att det är när han skapar kärnorna, när han skapar de här sakerna, så säger Gud att det var till för att sätta dagar, år och månader. De här kärnorna, för det blev skapat för människans skull. Det här systemet, hela systemet vi lever i, blev skapat för vår skull. Och så går det på, så säger den onde att Gud är avundsjuk på deras lycka. Och det går på det. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas. Och ni blir som Gud. Ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Det är ju fatalt. Om jag skulle lova det åt dig idag. Ni kanske har sett dem i reklam någon gång och kommenterat. Att stanna upp, ni kan få miljoner, miljarder euro om ni som följer det här. Och ni kan få vad som helst, ni har ett arv att få. Det är samma sak, det är så orimligt och så utanför för tankevärlden han erbjuder dem. Genom att äta av de här frukter som Gud har förbjudit dem att äta ifrån. Gud är den allsmäktiga skaparen av himmel och jord och upphovsman till allt. Det absolut allt som finns representeras som oförmögen att förhindra missbruk av att det skulle missbruka kunskapens träd. Så att hans enda utväg att hota har bluffat människorna, så säger den onde. Herren Gud gav mannen befallningen: du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för en dag du äter av det ska du döden dö. Och jag vill säga att det här är en bluff. Men Gud vet att den dag ni äter av det kommer era ögon att öppnas. Och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Så genom att försöka hota dem med döden. Så försöker han hindra dem från att bli som han.
lika mäktig, lika stor, lika stark och kunna göra samma saker. Och det gick på här. Det gick på den här linjen.
Allt det goda och lyckliga som människan hade upplevt hade kommit från Gud. Men ändå uppmanas människan att förvänta sig större och faktisk och en enda verklig lycka genom att bryta sig loss från Gud. Det är så banalt. Det är som en kvist på ett träd som skulle tänka att det blir mycket finare om det inte behöver vara kvar i stammen. Om det blir en fina blomma och bara inte behöver vara kvar i stammen på ett äppelträd. På samma sätt lockar djävulen människorna med att bara det bryter sig loss från allt det här goda som det har fått, så kommer det bli mycket, mycket bättre. Det kommer att bli mycket större, mycket rikare. Allt finns i det. Det bryter sig loss. Det är som tåget som säger, här är min rälsa, det är min rälsa. Utan de här rälsa ska vara fri. Och frestaren har inget han kunde underbygga sina påståenden med. Hans ord hade alla lögnens tecken. Allting fanns där som talar för att det här är inte sant. Som när du får ett mejl. Det här är inte sant, du vet, det här är inte sant. Ändå accepterar människan dem som sanning. De vila. I smarkaldiska artiklarna i tre, del 3 om bikten, 5 och 6 läser vi. Detta är allesammans den gamla djävulen och den gamla ormen, som också gjorde Adam och Eva till svärmeandar och ledde dem bort från Guds yttre ord till svärmeri och egna inbildningar. Och detta gjorde han genom yttre ord, alldeles som svärmeandar, och ena sidan förkastade yttre ordet, men å andra sidan icke kan låta bli att använda det, utan i tal och skrift uppfylla värden av det, precis som anden icke skulle kunna komma genom skriften eller apostlarnas muntliga ord, utan blott genom deras skrifter och ord. Varför upphörde icke med sitt predikande och skrivande tills anden kommer till människorna oberoende av deras skrifter, så som de själva berömmer sig av att det har kommit till dem utan skriftens predikan. Om denna sak har vi nu icke tid att vidare orda, då vi annorstädes tillräckligt behandlat densamma. Det här är Luther gällande svärmehandlarna, men han säger att det gör på samma sätt som djävulen. Det säger att Gud har fel, och han försöker övertyga Gud med att erbjuda dem ännu bättre gåvor än det som Gud har gett dem. Bedrägligare än allt är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Så vem kan förstå varför människorna föll? Det finns ingen rimlig förklaring till det. Om du tänker, ni hade inte köttet som vi har idag. Det hade ingenting i dem själv som var... De hade inte brist i sig själv. Och varför misstrodde de Gud? Men det förunderliga är att Gud visste att de skulle göra det. För när han sa att låt oss göra människor, så säger Jesus, jag vill frälsa. Säger sonen att han kommer att frälsa oss. För det står i Nya Testamentet, jag minns inte vilken bok det var. Dem som blir frälsta är utvalda Jesus Kristus. Innan världens grund var lagd är de frälsta utvalda Jesus Kristus. Det här är oss till tröst. Vi som tror idag, till vår tröst. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror, uppmanar oss Hebreerbrevet 13:9. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom regler om mat som inte kan hjälpa dem som sysslar med sådant. Mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Det är som sista uppmaning från Ordsportboken 4:23. Dog Notes fortsätter med att berätta om syndafallet enligt Mose är en verklig historia, så det utreder det där. Så de som vill läsa vidare så finns det bara att fortsätta att läsa.